Välkommen till podden Riktigt bra HR. Ibland skiter det sig. En podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Och någonstans där det kan skita sig rejält är när ett bolag ska gå från att vara ägarlett till att bli ägarstyrt. Den som vet mer om det här ämnet är Agneta Olsson, grundare av Chair Management och med erfarenhet i ledande positioner inom dagligvaruhandeln och bland annat som vd på Almi. Dessutom författare till boken Extern vd. Så lyckas du. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Jakob Bergström, du är ju med oss som vanligt. Hur känns det att sitta i studion igen?
Känns jättegott.
Härligt, du är också väldigt välkommen hit.
Tack.
Jag som är utsedd att styra det här samtalet heter Gunnar Österreich. Och Jakob, vi börjar ju alltid med dig.
Grunden till varför jag tycker det här är så intressant och kul är att egentligen börjar all företagsamhet med någon eller några som kommer på någonting. Och ett företag brukar från början liksom vara då ägarlett, för det är ägarna som grundar det. Och så växer det till sig. Så ägarna är ju med och leder på något sätt ganska lång tid och svävar över i och på under verksamheten under ganska lång tid kan man säga. Och småningom blir det lilla stora företaget lite större och sen blir det kanske till och med jättestort och då kan inte ledarna vara med överallt och då börjar man behöva styra på annat sätt. Men ägarna har fortfarande ett intresse i bolaget oftast. Ända tills dess de säljer och gör något helt annat. Och ur ett HR-perspektiv är det här jätteintressant, för vad händer med kulturen i bolaget? Dels när det växer och dels när ägarna, som oftast är grundarna då, inte sällan helt enkelt väljer att inte göra som de alltid har gjort. Otroligt mångfacetterat kan man säga och väldigt vanligt skulle jag vilja säga bland små och medelstora företag i Sverige. Att ägarna är med eller kanske väljer att sälja eller gå vidare. Och då händer en massa saker. Så det tänker jag vi skulle få lära oss lite mer av idag.
Du sa här i Sverige, hur ser det ut egentligen? Hur mycket sådana här ägarledda företag har vi i Sverige?
Oj, jag kan inga siffror. Kan du det, Agneta?
Ja,
det kan jag. Vill du höra hur många är det?
Ja, men alltså, man kan inte mäta om de är ägarledda eller ägarstyrda. Men man kan mäta hur stora de är och hur många antal anställda de är. Och då får man nästan göra en hypotes och dra slutsatserna utifrån det, hur många som är ägarledda kontra ägarstyrda. Och faktum är att det är bara 0,1% av alla AB som är, eller alla bolag, privata bolag som är över 250 anställda. Och där under skulle jag säga att majoriteten är ägarledda.
Hur ser det ut i andra länder i sina jämförelser?
Ja, om man tittar internationellt. Eller i Europa till exempel så är det väldigt många ägarledda företag också, i och med att det finns så mycket familjeföretag, om vi tittar i Italien, Frankrike och så vidare. Så fenomenet eller utmaningarna eller möjligheterna finns lika stort utbrett där.
Du sa 0,1% av alla bolag över 250 anställda.
Ja.
Så 99,9%?
Egentligen, men jag brukar säga, för att runda av det neråt då, cirka 99% är ägarledda. Och sen är man ju olika ägarledd kontra ägarstyrd. Det finns ju inte så här mätestock att nu har man gått över och blivit ägarstyrd exakt, utan det är ju lite glidande däremellan.
Just det.
Jag som har bott i Schweiz några år, det känns som att när man kommer till ett sånt land så är det ännu mer familjestyrt och ännu mer att så här, bolagen går i arv och det är flera led och så vidare. Har ni någon erfarenhet kring hur det kan se ut på kontinenten kring det?
Nej, jag pratade faktiskt med Handelshögskolan i Stockholm förra helgen. Och där frågade jag vad är det längsta som man har gått generationer. Och fick svaret att det fanns från 1200-talet bolag i Italien till exempel. Där man har gått i generationer om det var 42 eller någonting. Det är ju väldigt långt. Det har vi inte riktigt i Sverige, något sånt företag. Men så att nere i Europa finns det, och Japan var faktiskt de som hade längst, tror jag, om det var 52 generationer.
52 generationer, det är ganska häftigt.
Ja.
Vi ska släppa in dig, Agneta, lite mer, och vi vill gärna veta lite mer om din bakgrund. Man tänkte, Jakob, detta är ju en HR-podd.
Mm.
Vad känner du för att du vill ha reda på i det här avsnittet med avseende just på HR?
Ja, men det är nog den största eller det området vi pratar om här är ledarskap, organisation och kultur, kan jag nog säga. Alltså, vad händer med organisationen och kulturen när ledarskapet förändras så kraftigt som det gör, när grundare eller barn till grundare väljer att kliva av och lämna över till någon annan. Vem är det som kör egentligen?
Ja, precis.
Vem är det som egentligen bestämmer? Det tycker jag man ser ganska ofta exempel på när man tillsätter en extern vd eller någon ny som kommer utifrån, och så är ägarna, grundarna kvar på något sätt. Så det är inte ovanligt att de medarbetarna som varit med innan den nya kom in, om de inte får som de vill så går de och frågar ägarna direkt, och då blir det väldigt svårt. Det har jag sett. Det finns säkert massa B-dimensioner på det där, men en utmaning.
Agneta Olsson, ge oss en liten bakgrund till varför du jobbar med de här frågorna.
Jag jobbar med de här frågorna för dels att jag själv har varit, jag började som extern vd en gång i tiden. Och kom från Santa Maria där jag hade haft jättehärlig erfarenhet från ägarledda företag. Jobbat jättenära ägaren där. Och så började jag som extern vd i en annan bransch. Och det var inte ett fullt lika härligt år som de 12 tidigare. Och då blev jag väldigt intresserad, för jag förstod att så här handlar inte bara om personerna, utan också det var så mycket psykologi i detta. Och det var mekanismer som utlöstes som jag tror ingen av oss hade kunnat förutse.
Men du gjorde en liten Tex-Mex-resa där, ja, på Santa Maria. Ja. Kan du berätta lite om den?
Ja, hur lång tid har vi? Nej, men jag fick förmånen att börja på Santa Maria när det var ganska litet familjeföretag. Och gick då från ICA, där mina före detta kollegor på ICA varnade mig för att börja på det lilla familjeföretaget. Och jobba med modeflugan Tex-Mex. Men jag älskade Tex-Mex och insåg att det var billigare att börja där än att vara konsument. Där vi då gick från ett svenskt företag till ett globalt europeiskt företag och gick från 400 miljoner kronor till 4,2 miljarder på 12 år.
Vad är det som fascinerar dig från att gå från ägare till ägarstyrt? Vad är själva grejerna?
Ja, men jag skulle nog säga att det är kombination. Alltså dels att jag vet vilken fantastisk utveckling det kan bli för både bolaget och ägarna att göra den resan. Och när man gör den resan så är det verkligen en sån mix och balans mellan struktur och kultur som man behöver utveckla för att det ska fungera. Många tror att det bara handlar om struktur, men det är det långt ifrån. Utan det är den mixen, så att jag att då få jobba med både mina hjärnhalvor, psykologi och management, det tycker jag är jätteroligt. Och sen varje ägare är unik på det sättet att man har sin historia och sina drivkrafter. Och samtidigt så är jag fascinerad över att det kan, alltså, oavsett storlek och oavsett bransch så är det ändå vissa gemensamma nämnare.
Men varför vill man göra den här processen? Vi pratade nyss om japanska företag, det var 52 generationer eller något åt det hållet.
Mm.
Vad är den vanligaste orsaken till att man vill göra den här förändringen?
Ja, det är ju ett sätt att företaget överhuvudtaget kan växa. För annars blir du själv flaskhalsen till tillväxten, du som ägare. Så man vill växa, man vill utveckla. Det kan vara att man vill göra en exit så småningom, och då är bolaget säljfärdigt. Det kan också vara att man då vill vara redo att ta in en extern vd. Då behöver också bolaget vara mer ägarstyrt.
Men varför blir jag som ägare flaskhals? Kan du förklara?
För att alla beslut behöver gå igenom dig till slut när bolaget är kvar som ägarlätt.
Ja, men kan inte jag delegera lika väl som en vd delegerar? Alla beslut går inte via en vd?
Nej, men du som ägare, när du ofta sitter som ägare och vd i ett ägarlätt företag, så i ett ägarlätt bolag så är det du som fattar många beslut. Du sitter på flera stolar, du är väldigt operativ, definitivt, för det är där allting börjar. Du är vd, du är ägare och du är din egen styrelse. Och när bolaget är litet så är det fine, för du kanske inte ens har medarbetare. Men när bolaget växer och du vill att medarbetarna ska växa, då kan inte allting passera genom dig. Utan då måste du bygga en organisation som kan växa.
Men hur är det då att släppa ifrån sig ett bolag? En del säger ju att det är en baby som ägarna släpper ifrån sig.
Ja, och det är det. Och det är därför utmaningen är så svår när man just tar steget att ta in en extern vd. För där, det är nog det ultimata skiftet där allting ställs på sin spets. Det är svårt om du kommer in som den första försäljningschefen och ägaren råkar vara väldigt bra på försäljning eller marknad och så vidare. Det är svårt också, det är därför många kan känna igen sig i det. Men när du kommer in som vd och den första externa vdn, då är ju tänkt att vdn ska få driva företaget med allt vad det innebär. Det vill säga många ägare känner att de tappar kontrollen. Och blir väldigt observanta, kommer det extern vd att utveckla det i den riktningen som jag vill att mitt barn, baby, ska växa upp i den andan och den, det jag tycker är bäst för företaget.
Någonting som har slagit mig, det är att man alltid kallar det för baby, även om det har liksom är tre generationer bakåt och man, det är ett familjeföretag som man nu ska lämna över. Vad är det som säger att det är en baby? Det kan vara en galen tonåring eller en senil gamling som behöver ha lite extra vitaminer. Alltså jag bara funderar på vilka utmaningar blir det beroende på vilken process eller vilket läge bolaget befinner sig.
Ja, men det är en relevant fråga. Men man kallar det nog baby för att så länge man gör den här resan ägarlätt och det inte är fullt ägarstyrt och ägarna fortfarande är involverade eller operativa, för då behövs ägarna där för att man inte har skapat en struktur och kultur som gör att bolaget kan fungera autonomt utan ägarna.
Jag har själv lite svårt för att ägarlätt och ägarstyrt. Vad är egentligen skillnaden? Kan du förklara? För ägare, både leder och styr ju samtidigt. Man är ju styrelse, som du säger. Där styr man ju, fast man leder ju på ett styrande sätt. Men till exempel Mark Zuckerberg då.
Mm.
På Facebook, om vi tar ett extrem exempel. Han har ju ganska stor andel ägarskap. Jag tror han kontrollerar över 50% av Facebook eller Meta, vilket är ju lite jobbigt i sig.
Mm.
Så det är en enskild person som bestämmer rätt mycket. Skulle man beskriva Facebook som ägarlätt eller ägarstyrt?
Jag känner Facebook för lite, för att kunna säga. Men jag skulle gissa att det ändå är relativt ägarstyrt, för annars hade det inte kunnat bli så stort.
Mm-hmm.
Det innebär inte, alltså om vi tänker oss IKEA då, som är ett lite närmare exempel. Där är det ju fortfarande byggt utifrån den själen, och eller i alla fall när Ingvar Kamprad levde. Och han kunde ju, vad ska man säga, göra liksom någon städer, plocka upp på golvet och, eller ha synpunkter i organisation som egentligen var operativa frågor. Men han hade ändå skapat en organisation som uppenbarligen fungerade autonomt utan honom också.
Är det någon skillnad på om det är en entreprenör som har ett ganska stort antal bolag och kanske har det som en business att starta bolag för att sen sälja dem vidare eller låta andra vara med och styra? Finns det en skillnad där?
När jag upplever att när ju kortare tid man har ägt företaget och kanske till och med köpt och inte grundat det, att det är mindre känslor förknippade, att man tänker mer rationellt. Men har du grundat det från ingenting med två tomma händer, då är det väl mycket känslor och tid och investeringar du har gjort för att det ska flyga eller växa upp.
Om vi då ska gå från ägarlätt till ägarstyrt, vi funderar på det. Vad är det första man måste göra?
Som ägare så måste man först veta vad man vill på lång sikt. Och det behöver man, skulle jag säga, få ner i ett enkelt dokument som kan kallas ägardirektiv. Att man på något sätt förstår vad är drivkraften, vad är det för syfte jag har med mitt ägande. Gör jag det här för att tjäna pengar eller gör jag det här för att det här är min hobby? Och någonstans titta framåt i tiden, helst 5, kanske 10 år. Vad vill jag utifrån olika rubriker så att säga.
Vad är det man, vilka frågor är det de oftast vill bli av med?
HR och administration.
HR och administration. Vad tänker du om det, Jakob? Man vill bli av med det. Varför då?
Ja, det beror, om det är administrativ HR kan jag förstå det. Men den andra ska man nog inte bli av med.
Varför det?
Det, för det är ju kulturfrågorna, organisationsfrågorna, ledarskapet. Det är ju en del av HR. Så det vill man ju inte bli av med, tänker jag. Det måste man vara med och styra.
Ja, fast om man ställer frågan till, för jag har ställt frågan väldigt många gånger till ägare och vd:ar som har både delad roll där. Och när jag ställer frågan vad det är som de vill släppa för att då ta in en extern vd, så kommer den högst upp.
Är det där man vill slippa och jobba med folk och besvärliga medarbetare?
Ja, men faktiskt, man brinner inte för att leda människor primärt. Utan man brinner för tjänsten, produkten mer.
Vad tänker du kring det, Jacob?
Det verkar vara vanligare att människor vill jobba som chefer och personalansvar i en viss fas i livet. Det spelar ingen roll om de är ägare eller inte. När man passerar sina 50 så är det inte så många som fortfarande tycker det är jätteroligt att lära upp nya. Utan då vill man kanske skörda mer själv där man står. Och det gäller nog oavsett om du är ägare eller vanlig anställd, tror jag.
Men Agneta, vad är det första du gör om det någon kommer ett bolag till dig som säger att ja, men vi vill göra den här förändringen nu? Vad gör ni då?
Då ber vi att få göra en så kallad 360-analys där vi intervjuar medarbetare och ägare för att få fram ett nuläge och dra slutsatser och ge dem rekommendationer vad de behöver göra. Ganska ofta så tror de att de behöver ha en extern vd. Ganska ofta så avråder jag att ta in extern vd.
Varför då?
För att de inte alls redo. Att det skulle fullständigt krascha. Utan det kan vara så att ägaren fortfarande ska vara vd, men behöver få hjälp på andra delar, till exempel HR. För ja, jag tycker ibland, jag har mött flera ägare som till och med kan underskatta sig själva i den rollen. För att de inte kanske har någon utbildning eller inte erfarenhet från det tidigare.
Men ni gör den här analysen, frågar ni då både ledning och ägare och personal?
Yes.
Hur kan det skilja sig i svaren?
Ja, men det kan skilja sig en del faktiskt. Att det kan vara en ganska stor diskrepans på vad ägarna säger. Till exempel, hur ställer vi frågan vilka mål och strategier eller bolaget har, och är det tydligt för alla? Jajamensan. Och sen så frågar vi medarbetarna och så kanske det inte är alls känt.
Under den här tiden som vi har vuxit upp, eller på de sista 30 åren, så har hänt ganska mycket. Det har blivit vanligt med att man blir delägare. Att man blir erbjuden och blir liksom, man får köpa aktier eller man får optioner i bolag. Så på något sätt blir man ägare då av bolaget, fast man har 0,2% och sådär. Och då är det ibland viktigt ur ett HR-perspektiv också att få människor att förstå skillnaden mellan att vara ägare. Ägarskapet är en sak och medarbetarskapet är ett annat. Och ibland kan det bli problem när människor säger att jag är delägare, så jag ska få tycka till lite extra här. Och så har de varken formell makt egentligen att göra det i röstberättigande. Men det kan uppstå liksom olika förväntningar. Jag tänker att det måste vara skillnad om man har ett bolag som är ägarlett av en familj till exempel. Det råder inga diskussioner om att familjen äger alltihop. Det finns liksom ingen annan där. Sen kan familjen börja bråka och det kan bli problem. Och det är ju en utmaning, tänker jag. Och sen har du de här som har en konstellation av ägare där det är kanske några som äger 20% eller 80% och så äger en stor del av personalen något annat. Jag tror jag ville komma till här, det var en lång utläggning, men bryr sig medarbetarna egentligen om vem som äger bolaget?
Ja, det enkla, snabba svaret. Mm.
Kan du utveckla det som man brukar säga?
Det är ju så att som ägare har man den ultimata makten och medarbetare i ett företag har ganska stor respekt för dem som äger ett företag. Sen beror det givetvis en påverkan hur länge har man ägt och hur stor ägarandel har man. Men om vi tar ett exempel familjeföretag så kan det vara så att det är ofta pappan som äger företaget juridiskt. Barnen och familjen jobbar där så de äger ingenting. Men barnen ses ändå som ägare av resten av de anställda. Det vill säga att de får lite fri lejd. Och blir inte lika utmanande som vilken annan kollega som helst i olika frågor.
Man pratar ju om humankapital och strukturkapital i de här sammanhangen. Kan du reda ut lite grann? Vad är det för någonting?
Humankapital är ju jättevanligt i ägarledda företag. Det vill säga att man har erfarenhet och kompetens utifrån historik och den kulturen som finns i företaget. Jag brukar säga att man känner hur man ska ta nästa steg. Det vill säga att det sitter i huvudet på både ägare och medarbetare. Nyckelpersoner. Och man gör saker på automatik utan att veta varför man gör saker. Jag kan ta ett exempel som när man åker hem från jobbet. Man tar nästan alltid samma väg. Och det är på samma sätt ett företag. Man gör saker och ting väldigt mycket på samma sätt. Ibland utan att veta. Till exempel när man börjar lära sig cykla så helt plötsligt så kan man cykla. Men man kan inte förklara varför. Och lite på samma sätt är det när du driver ett företag. Att du lär dig på något sätt. Men sen när du gör det så många gånger så går det så på autopilot och omedveten intuition. Och då blir det jättesvårt att förklara det för någon annan. Det kallas humankapital. Strukturkapital är det som går att ta på, det som finns nedskrivet. Det kan vara kartläggning av kulturen, det kan vara strukturer och processer som är viktiga för att någon annan ska kunna komma in och ta över företaget. Inte ta över utan sätta sig in i företaget. Underlättar onboardingprocesserna jättemycket. Det är egentligen skillnaden, att det ena går att ta på och det andra är mer i huvudet.
Jag tänker på det du säger där med cykla och mer i huvudet. Det gör väl också att besluten och beslutsvägarna blir mycket kortare och mycket snabbare, är det inte så?
Om det sitter i huvudet? Både ja och nej. Är det mindre företaget så är det såklart så att det blir snabba beslut. Men det är ju också så här att när företaget växer, utmaningarna växer, problemen växer, så klarar inte en människa av att parera alla de här frågeställningarna som kan ske. Och det kan ju ske helt olika perspektiv på frågorna på bara några timmar. Och är du då stressad, det går inte så bra för det är lågkonjunktur. Du kanske har det taskigt privat och så vidare. Ja, men då åker du ner den här stresskonen och risken är stor att du fattar beslut som inte är så bra för verksamheten. Så även om du är snabb till beslut så det kanske blir fel beslut. För man har inte gjort riktigt analysen som det krävs annars.
Jag har haft att göra med en hel del olika typer av företag i olika delar av Västsverige med olika typer av ägare och så vidare. Och en grej som jag funderar på är ju det här att det finns en hel del ägarledda företag som har gått bra och de går bra och fortsätter att gå bra och säger man varför ska vi ha in massa externa människor, varför ska vi in en som jag jobbar med reklambyrå, varför ska de berätta för oss hur det ska vara till, vi tjänar ju pengar hela tiden.
Ja, och det säger jag att det behöver man ju inte om man känner att ja, men vi trivs så här och det är fint med oss att händer någon av oss någonting så ryker en stor del av humankapitalet. Det vill säga vi är beredda att ta de här riskerna. Ja, men då är det fint att inte göra någonting. Men om man vill på något sätt säkra för framtiden, man har en ambition av att fortsätta utvecklas och vill på något sätt också öka värdet på företaget, då är det en klok idé att göra det.
Hur lätt är det att släppa in en vd när det mesta sitter i huvudet på ägaren?
Det är jättesvårt.
Går det?
Alltså om det ska gå så tror jag att det bör finnas ett väldigt grundmurat förtroende mellan ägare och den nya vd. Och helst att den nya vd:n kan företagskulturen väldigt väl. För att annars blir barriären väldigt svår och stor.
Men om jag kommer in som väldigt prestationsinriktad vd, hur ska jag tackla det här med de här relationerna som ju ägaren har med de anställda och sådär? Vad krävs det av mig?
Jag skulle säga att det krävs att du tar det väldigt mycket tid att sätta dig in i företagskulturen, att prata med människorna som arbetar där, att försöka förstå vad som har skapat det företaget som har gjort att det har tagit sig så långt och inte bara fokusera på det som kan göras bättre.
Prestation, relation. Jakob, vad har du upplevt i de sammanhangen just när det gäller vd:ar och människor i ledande positioner?
Nej, men det är väl väldigt vanligt, tänker jag, med nya vd att man kommer in och så tittar man på prestationen. Hur mycket har vi sålt? För vilka är våra kunder? Vad har vi för avtal? Hur kan vi optimera processer? Eller om man kontrollerar med hjälp av sittande eller ny då. Inte ovanligt att ta med sig någon ny CFO in. Så får de kolla balansräkningen och resultaträkningen och så ser man hur det är. Så väldigt mycket fokus på prestation. Några är ju duktiga på relationsbiten. Men det är så svårt. Och det här egentligen, det är nog detta jag menar. Hur svårt kan det vara? Eller att det är så svårt. För de ägarna finns kvar någonstans. Du kallar det för humankapital. Jag liknar det mer vid tyst kunskap då. Eller det där som man inte ser eller kan ta på. Som inte går att skriva ner heller. Sidospår, men Pelé fick en gång frågan utav en människa där han skulle få förklara hur kan du göra allt det där du gör på planen? Och han kunde inte svara på det, men han sa så här: det som görs av mig görs av något som är större än jag, sa han. Det var hans svar, Pelé. Han kunde inte förklara hur han sparkade bollen så bra. Det kan inte en duktig tjänsteman göra heller, eller arbetare för den delen som har gjort någonting länge. Och det gäller ju inte bara ägarna, utan det är alla som har haft relation med dem i ett bolag. Så den är ju väldigt svår att fånga upp. Och när du säger att man behöver ha, för att lyckas så måste man förstå företagskulturen. Och det är ju inte så himla lätt. Nej. Då måste man ju leva i den ett tag. Och en vd har ju sällan jättelång tid på sig att lyckas. Beroende på vad det är för kontext. Men är det ett startup med riskkapital så får man kanske 12 månader på sig att visa något annat. Och då hinner man ju inte fånga kultur alls.
Var någonstans är det viktigast med prestation och var någonstans är det viktigast med relation, skulle du vilja säga?
I prestation skulle jag säga att det just är viktigare när man har externa finansierare med. Sen skulle jag säga att det går inte bara att gå på prestation. Relation måste finnas med också. För du kommer in i ett bolag där en grundare har grundat och det finns ofta stark företagskultur med. Den är olika tydligt uttalad såklart. Men du kan inte heller ha en enbart relationsvd, för att en ägare förväntar sig också att det ska ske någon utveckling i businessen. Om jag tar mig som ett exempel så var ju deras kultur viktig. Samtidigt på det första uppdraget jag hade så fick jag också tillsagd att kom ihåg Agneta, du är en stor kostnad så du måste också tjäna in den kostnaden.
Hur kändes det?
Men jag fick ju också, för jag hade ju bett om tydliga mål och då fick jag efter att jag hade börjat att jag skulle tredubbla omsättningen på 3 år med bibehållen procentuell lönsamhet. Och då frågade jag, hur har ni kommit fram till det? Och då vet jag att han bara satte fingret i munnen och satte upp det i vädret sen. Det kändes så där, för det var efter det han la till också. Och du är ju dessutom en stor kostnad, så det är viktigt att du tänker på att du ska tjäna in den.
Feel no pressure, som man kan säga.
Exakt.
Du, jag vet att du har en modell för det här, Agneta, att förklara. Agnetas trehörning har jag noterat här. Det har vi diskuterat vi i uppsnacket.
Just det.
Just kring de här frågorna. Kan du berätta lite hur den ser ut?
Ja, det är som en trekant. Och en extern vd skulle jag säga behöver ha en balans i alla de tre hörnerna. I hörnet längst ner till höger så är det kultur och ledarskap och att kunna mycket relationsorienterat. I det vänstra hörnet längst ner är det mycket struktur, rutiner, processer, att man har koll på det och därmed också kan få ordning på det som kanske är lite löst i konturerna när man kommer in. Men sen den tredje som är längst upp är att man också som vd kan staka ut en tydlig riktning, vart ska vi någonstans utifrån ägarens vilja då. Och kunna kommunikativt förmedla den till resten av teamet och gänget så att man får med sig medarbetarna på resan.
Är det viktigt att vdn har varit med i både små och stora bolag, eller vad tänker vi kring det?
Ja, jag tror att det är en jättestor fördel att många ägare vill ha in en erfaren person som vet hur man ska ta bolaget till nästa nivå. Och så tänker man att då rekryterar man en person från ett större företag, för de vet hur man gör för att växa. Problemet är bara att om man tar en person som bara har varit ett större företag och inte har någon som helst erfarenhet från entreprenörskap, så har den ju ofta haft funktioner under sig eller alla processer helt klara. Så de blir ju ett förvirrade när de kommer in i en miljö där inte allting är perfekt. Och då kan det låsa sig.
Så att en bred erfarenhet är det vi vill ha. Om jag nu är vd eller ledare i något bolag och tänker mig så här att nu vill jag ta nästa steg. Och det här har vi ju någonting som är intressant. Hur ska jag tänka som ska ta ett sånt jobb?
Jag skulle ta mig tid att ställa många frågor till ägaren. Jag skulle också försöka ta mig tid att prata med revisorn för att kunna ställa frågor. Om det har varit en revisor som har varit i familjen eller företaget länge, så kan de svara på en bredd. Jag skulle också ta mig tid att få träffa ekonomichefen om det finns en sådan, för att få koll på siffrorna. Hur ser det verkligen ut egentligen? Och hoppas där få liksom en bild av det hela och sen ha flera möten med ägaren eller ägarna för att känna att du vet, när man sitter i en intervju så är man på ett sätt, men det är ju faktiskt när man är privat, kanske på lunchen, eller du vet, helst ska man gå och ta en ett glas vin egentligen för att se hur man är och att det funkar.
Ett glas vin, det låter ju bra. Och då har vi ju över det glas vinet också kanske signat på. Och så drar vi igång den här processen på riktigt. Vi har in en extern vd. Vi har ju målat upp ett antal fallgropar. Jakob, vad skulle du vilja säga att var någonstans skulle du kunna skita sig efter typ 6 månader? Tror du?
Jag tror att det är väldigt lätt hänt att det skiter sig, att ägaren inte kan hålla sig ifrån utan vill fortsätta jobba som man gjort tidigare, för man varit van vid att bestämma saker. Och då har man ju faktiskt, om man har tillsatt en vd, så har man ju bestämt att man inte ska bestämma vissa grejer. Men det där går två håll, så det är lätt hänt att de just som inte gillar den nya vdn av någon anledning också går vägen och frågar ägaren då och rundar vdn, och då blir det kortslutning. Det är nog ganska vanligt, tror jag. Faktiskt. Jag tänkte lite grann, för att ta tillbaka det med prestation och relation. Jag gillar ju det ganska mycket. Jag tror att en vd som är rekryterad utifrån tidigare prestation, alltså har bevisat sig själv tidigare, har ju lättare, behöver ju inte fokusera så mycket på det. Alltså då finns ett credo, kan man säga, för att få förtroende. Och då kan man ägna mer åt relationsbiten. För alla vet om att den här personen kan den här branschen, har sålt så här mycket tidigare. Så kan det vara. Men om man är ny i sin roll, det är också skillnad. Om det är första vd-rollen man har, så är det skitsvårt att som första vd-roll komma in i ett ägarlett bolag som håller på att bli ägarstyrt. För då är man vilsen. Då har man varken haft rollen tidigare eller kanske mandatet. Och då missar man ju lite grann där. Kommer jag nog ifrån frågan lite.
Men det lät klokt.
Nej, men det låter ju intressant. För det kan vi ju lägga till här. Menar, hur ska jag som vd tänka? Jag kanske ska ha varit vd i något annat bolag innan. Eller vad säger du, Agneta?
Ja och nej. Det är ju ingen garanti för att du lyckas. För jag har sett jätteduktiga vd:ar misslyckas fatalt när du kommer in i ett ägarlett företag. Men det är som Jakob säger, att om det är väldigt ägarlett och du dessutom är den första externa vd:n och ägaren arbetar kvar. I bästa fall har du en extern ordförande. Men tänk om det är en extern ordförande som är bästa vän med ägaren och den inte har så mycket tid att stötta dig. Då blir det tufft.
Hur är det med de här anställda som ju kanske rundar den här vd:n och springer till ägaren? Hur ska ägaren hantera det?
Och där brukar jag säga att det är så viktigt att ni inte ens tar er tid att öppna dörren nästan och prata om de här sakerna. För att man måste hänvisa tillbaks till vd. Och så är det många ägare som säger, men man måste ju lyssna på dem. Nej, för att det är just när man lyssnar som de känner att men här finns det någonting. Och det är inte alltid att det är så rakt, utan ofta kan det vara att man planterar saker om den externa vd:n som gör ägaren lite osäker. För de här medarbetarna har ofta lärt känna hur ägaren fungerar över tid. Så att det är inte alltid det här raka tyckandet om vd:n, utan det kan vara lite kommentarer som gör ägaren liksom att den börjar titta lite extra noga på hur vd:n agerar och egentligen gör. Därför är det så viktigt att ägaren och vd:n avsätter tid tillsammans så att de visar att de är väldigt sammansvetsade till organisationen. När medarbetarna börjar se att det kanske finns krackeleringar och de inte gillar den nya vd:ns sätt att driva eller leda, då är det jättesvårt för en vd att få igenom det.
Ska till och med vara så att ägaren ska avlägsna sig helt från lokalerna? Kan man gå
men absolut. Det finns många exempel där man framgångsrikt har satt sig den första tiden i alla fall utanför lokalen. Dels är det ibland faktiskt skönare för ägaren att inte se vissa saker, för det är smärtsamt även om det är bra för företaget. Det jag vill betona är att det är viktigt att ägaren finns tillgänglig och försöker sätta in den externa vd:n i kunskapen kring företaget. Så att till exempel att i början kanske man har veckoavstämningsmöte, sen blir det glesare och så vidare. Så småningom kanske ägaren bara kan följa utvecklingen på rapporter och kanske en, två gånger om året på julfester och sommarfester eller vad det kan vara.
Över ett glas vin.
Över ett glas vin.
Vad har HR för roll och funktion i det här sammanhanget? Om man nu tänker sig att du har en ny vd och här finns det då personal som börjar springa till ägaren och sådär. Vilken roll kan man spela där?
Jag tror det är jättesvårt. I de allra flesta av de bolag vi pratar om nu så finns det ju ingen HR om man ska börja den ändan eller dedikera HR, utan det är ofta sitter hos vd:n själv eller ägaren då, eller ekonomichefen. Jag tror det kan vara jättesvårt. Det uppstår ju det kan vara svårt, men vilken roll ska HR ha? Men om man har HR eller om man har någon annan som är klok på HR som rådgivare då, så ska man nog ta väldigt god hjälp i innan man väljer vem som tar över vd-skapet. Och jag tror, jag är lite inne på det, jag tror du sa Agnet, att kulturen är så pass viktig, så kan man ta någon inifrån, så är det bra. Då kan ju HR vara med i ganska god tid om ägaren aviserar om ett par år, så tänker jag att jag inte vill vara vd här längre. Kan vi titta vilka vi har hos oss som skulle kunna ta över? För då bygger man liksom en liten långsiktig plan för att lämna över till någon internt som har trovärdigheten och som kan all den här tysta kunskapen, ha den tysta kunskapen, det du kallar humankapital då. Och som kanske dessutom har massa bra idéer på hur man kan styra upp strukturkapitalet enklare att göra det inifrån. Så det skulle väl kunna vara en grej. Men att just pröva, om man inte har egen HR, att pröva med någon utifrån då ordentligt som har lite erfarenhet från den här processen. Som typ ni lyssnar på hur det funkar i andra fall, vad är det man bör tänka på, och testa kandidaten eller kandidaterna. Kanske till och med fundera på det, är det en person vi ska ha eller ska vi ha ett par nya?
Jag tänkte haka i det, Jakob, för du stöttar ju en hel del företag och vd:ar just i bolag som där det inte finns någon HR-funktion. Vad är de vanligaste frågorna som du får med att ta tag i?
Man kan säga att vd-rollen i sig är ju vansinnigt ensam. Det är ju jätteensam roll. Det är väl vd:n och HR som är ensammast del av världen. Vdn kan ju, och särskilt inte ett ägarlett bolag eller ägarstyrt bolag, prata om allting med ägarna.
Nej.
Man vågar inte eller kan inte riktigt. Och sen kan man inte heller diskutera med sin ledningsgrupp eller de anställda. För man vet inte alltid vilka relationer finns egentligen. Så det är väl en upplevelse jag har, att det är en ganska ensam roll att ta över. Man måste vara ganska stark och trygg i sig själv. Och ha sitt nätverk vid sidan om på olika sätt. Antingen med andra som har liknande. Det är ju nätverk väldigt bra att vara med i. Så man kan prata av sig med andra. Och att man ser till att man har rådgivare eller mentorer utanför. Det tror jag är jätteviktigt. Och inte tro att man kan bäst själv. För det kan man inte riktigt. Och vara beredd på att det inte blir som man har planerat. Det kan bli jättebra ändå. Men det kommer ju helt säkert bli annorlunda än vad man trodde. Så det är svårt. Men jag upplever att det är en frustration hos många. Bland mitt stora nätverk faktiskt. Så är många som har den rollen som anställd vd då. Där det finns ägare i olika former. Och det kan vara jättejobbigt för dem. Och det är ju så att säga ägarstyrda organisationer. Fast de är nästan ägarledda ändå.
Mm.
Alltså jag har lite svårt att skilja på detta
som
ägarstyrt. För någonstans, vad är det som, om det sista beslutet eller sista tyckandet så att säga ligger på ägaren ändå, vilket man gör i, men vi har ju många exempel på, man har så kallad extern styrelse, men ägaren sitter i styrelsen. Ägaren äger 60, 70, 80, 90% av bolaget, så har man 3-4 styrelseledamöter till som egentligen inte bestämmer någonting. För ägaren sitter ju i styrelsen. Mm. Det är jättevanligt.
Mm.
Ska man till och med ta ett steg till att ägaren ska inte sitta i styrelsen? Eller?
Jo, men jag nej, men det beror på.
Mm.
Men jag tycker ju ofta att en ägare ändå bidrar mycket med kompetens i styrelsen. Men det handlar väl om insikt och mognad från ägaren att nyttja sin styrelse på bästa möjliga sätt.
Men styrelsen blir lite, nu är jag utmanare, styrelsen är beroende av ägaren.
Absolut. Och det kräver ju modiga styrelseledamöter att också våga inte bara hålla med ägaren, utan att man vågar stå upp med integritet. Och därför är det så viktigt att man har en styrelse som inte har relationsband med ägaren. Som inte behöver fira julafton eller härmiddagar eller vad det nu skulle kunna vara. Tittar jag på dig, Jakob.
Men det är oftast herrar, så att det är inte så konstigt att
göra heller faktiskt.
En styrelse skulle jag säga måste kunna stå upp för det som är för bolagets bästa och även säga det som ägaren inte vill höra, men som är viktigt för bolagets bästa att ägaren hör. Men också med per default också med det innebär att kunna få lämna styrelsen om ägaren säger att nej, men det passar inte mig.
Mm.
Och jag nu ett sidospår, men jag tycker att vi behöver många fler modiga styrelseledamöter i vårt land.
Det landar i ett ord som integritet.
Mm.
Hur viktigt är det med integriteten när man kommer in som vd i ett ägarlett bolag?
Jag skulle säga att det är jätteviktigt. Att vara, alltså, men det är viktigt att man vet var man själv står och vilka värderingar man har. Samtidigt så är det viktigt att man har det jag kallar det musikalitet. Att kunna lyssna av och förstå ägarens perspektiv, förstå det som har skapat det företaget. Och förstå, det här är viktiga frågor för ägaren och lyssna in det. Det kanske tangerar vd-rollen, men att man för en diskussion om det. Däremot, om man ska få ut max av en extern vd, så blir det ju inte bra om man blir en marionett till ägaren.
Men det måste ju vara svårt om man ena sidan vill utveckla bolaget. Det kommer extremt snabba förändringar utifrån. Man tar in en vd som måste genomföra de här förändringarna, som ser det utifrån på ett annat sätt. Kanske har erfarenhet från andra snabbrörliga företag där det händer grejer. Finns det en stor risk att det skär sig där?
Jo, absolut. Och det är därför som det är så viktigt att man både har det här ägardirektivet tydligt innan, men också ett vd-uppdrag där det är tydligt vad är målet för vdn, vilka avgränsningar finns det, vilka är de tabubelagda områdena, vad får vdn inte röra.
Och att man vad kan där, det vara?
Det kan till exempel vara personal. Att du får inte ta bort vissa medarbetare i organisationen.
Det låter ju som tvångströja nästan. Vad tänker du när du hör det?
Nej, men det är ganska vanligt. Och då tror jag, om man kommer in som ny så bör man ganska snabbt ta reda på hur ser den formella strukturen ut och sen vilka är de informella nyckelpersonerna här. Det kan vara en trotjänare som har jobbat 40 år på lagret eller 32. Som av andra skäl, och det är en mindre ort, så kan det kan vara något som gör att den personen ska alltid få vara här. Oavsett hur bra eller dålig han eller hon presterar. Det kan man säga. Så att rationellt när man kommer in, så den måste du ta bort fiskeskärkostnader. Det får du inte, säger man då. Så det är ju inte helt ovanligt att i familje... Ja, en annan reflektion jag har nu som faktiskt har ett HR-perspektiv. För vi pratar ju inom HR om att man ska anställa folk också. Och anledningen till varför man... För någon annan ska vilja börja jobba i det här bolaget. Svaret på det finns antagligen bland de som redan jobbar i bolaget, brukar jag säga. Och det är inte ovanligt att människor söker sig till ägarledda bolag. Familjebolag. Det kan vara relationer som gjort att jag har börjat jobba för familjen Johansson. Det kan faktiskt vara så. Jag vill jobba där för att familjen Johansson äger detta. Jag litar på dem. Och sen då när familjen Johansson vill något annat, då börjar det svaja bland medarbetarna. Men vänta, här, jag är ju här för att Johansson är här. Nu kommer Bengtsson här och ska vara vd. Det vill inte jag vara med om. Så det kan vara sån dynamik som också är lite svår. Och det märker man ju inte direkt. För människor vill ha jobb. Så det är jätte... Jag tror det är vanligare än man tror att många människor väljer. De tycker det är skönt att jobba för ett ägarlett bolag också. Och det är det de gillar. Och sen har ägaren då för sig att nej, men nu ska vi inte vara så synliga längre. Vi är trötta på att vara dagliga ledare, som man säger i Norge, om vd-rollen. Det kan någon annan vara. Och då tappas, på tal om kultur då, eller medarbetarskap, som egentligen är viktigare än ledarskap. Då kanske det faller lite grann. En dimension som man kanske inte tänker på. Och då... Det är skillnad också på att om man går från ägarstyrt, så tänker jag att du menar att då är ägarna kvar på något sätt. Fast de ska styra istället för att operativt leda. Men om man tänker att man verkligen säljer av helt och hållet, då kommer ju de nya ägarna få hantera bland annat de frågorna. Då kommer det ju så småningom rätta till sig. Men det är en dimension som kan vara viktig. Så varför är de anställda där då? Ja, för de kanske gillar att familjen är ledare. Och inte bara styr.
Men en sak som vi inte faktiskt har berört är ju det här också, att många av de här bolagen som vill ta in en extern vd behöver ju ofta få lite mer ordning och reda och omvandla det här humankapital till strukturkapital på ett bra sätt. Men om man inte själva förmågan att göra det. Och då kan det vara en god idé att man har inne en förberedande vd som bara har det uppdraget att skapa förutsättningar för att en extern vd ska kunna komma in. Och den ska inte vara där 100%, för det orkar aldrig en ägare med, för det är för mycket förändringar. Utan man har ett tydligt uppdrag som man är helt överens med ägaren att det är det här som ska göras under den här tiden. Då blir det väldigt mycket lättare att både hitta externa vd:ar som vill och vågar gå in där. Och det kommer att vara mer krattat i manegen. Man kommer veta vad det är för kultur. Man kommer veta vilka fallgroparna är i kulturen. Och det blir väldigt mycket lättare för en rekryterare också att kunna rekrytera.
Någonting jag tänker på det, Jakob, så säger så här, den här trotjänaren får man inte avskeda och så vidare och så vidare. Men om man kommer in som vd och ser att om inte jag gör de här förändringarna så kanske bolaget behöver göra sig av med både trotjänaren och en hel del andra människor också på grund av de strukturella förändringarna som kommer och kanske det kommer upp på det i någon lågkonjunktur eller ett annat problem. Hur ska man gå tillväga och hantera det här och hantera de här medarbetarna? Har du några tankar och tips kring det?
Egentligen inte. Man måste lyssna in. Du är inne på att vara musikalisk. Att jag gillar ordet intonation. Mm. Att intonera då. Att man får lyssna. Till slut hamnar man i ett läge där att antingen så gör vi som jag ser att man behöver göra eller så får jag ju lämna då. Det måste man förstå när man inte äger och är vd. Att antingen lämnar jag eller så får jag ju gå. Men det har hänt. Och det har även hänt att ägare ändrar sig till slut i de fallen. Jag har varit med om ganska många gånger att man har fått säga upp någon som man har hållit kvar många omgångar av behjärtansvärda skäl då, kan det vara. Det kan vara släktskap, vänskap, relationer, synd om och sådär. Men det är klart, står du och du kan visa på att om vi inte gör de här förändringarna så kommer inte kunna vara ägare längre.
Eller, då har du inget att äga längre.
Nej, du har inget att äga längre. Ja, men det är olika scenarier.
Måste man slå hela näven i pianot ibland då? Apropå det här musikalitet.
En del gör det. Alltså, vi är olika musiker kan man säga. En del gillar heavy metal, andra gillar lite mer smooth.
Ja, just det. Precis. Så, en bra metafor. Mm. Men vad händer när man är klar? Eller blir man klar någon gång? Nu verkar allting rulla här. Jag har dragit tillbaka lite som ägare. Jag sitter här och rattar lite på avstånd och sådär. Kan jag luta mig tillbaka då? Eller vad har jag för ansvar som ägare?
Nej, det är ju jätteviktigt. Alltså, i en ägarstyrd organisation så är det ju otroligt viktigt att du jobbar både med omvärldsbevakning, ständigt utbildare skulle jag säga. Man kanske behöver titta på investeringar, man behöver hålla sig insatt om företagskulturen, att det följer den linjen. Att man fortsätter att utveckla bolaget men i sin ägarroll istället. Den dagen man väljer att bara vara ägare.
Vad tycker du med det här, Jakob, om att utbilda sig som ägare?
Jag tror det kan vara jättebra. Alltså, de flesta som startar någonting gör det från en idé om att man vill skapa någonting. Så har man ingen tanke på det här med ägarskap eller roller. Eller så man bara gör grejer. Och jag tror att det är en nog så svår utmaning att gå från ägare till ägarstyrd. För att många som startar sina verksamheter och kanske hinner driva dem så länge som man har barn som också är involverade. Och då blir det en integrerad del av ditt liv. Jag gör, alltså är jag. Alltså jag är det jag gör. Och det har hänt flera gånger bland människor jag träffar som äger sina bolag till del eller helt. Som får bud på sina bolag. Och så säger de att, men om jag ska sälja, vad ska jag göra då? De gör det de älskar. De jobbar i verksamheten. De tjänar tillräckligt med pengar. Och att sälja bolaget så kanske de får 10 gånger de pengarna de tjänar varje år. Eller 100 gånger de pengarna de tjänar varje år. Men de har inget att göra. Alltså säljer de inte. Så då blir det ju också väldigt svårt för de älskar sitt jobb så mycket eller sin verksamhet. Så att det är inte så himla lätt att kliva undan heller. Så jag tror det är jättesvårt. Faktiskt, det är massa dynamiker här. Jag tror det är väldigt bra att bara ställa sig frågan, vad händer om? Eller hur skulle det vara om? Vad är det jag behöver ha koll på liksom, från olika perspektiv? Och lyssna av bland de som gjort resan tidigare. Kan jag tänka mig att inte jobba längre i verksamheten? Vad skulle jag göra med mitt liv då? Det är lite grann som att gå i pension, fast kanske för tidigt. Jag träffade en man senast igår kväll som undrade lite grann Han närmar sig pensionen, men han är jättefrustrerad för han vet inte vad han ska göra sen. Han vill fortsätta jobba. Mm. Han har liksom inte format sitt nästa liv ännu.
Mm.
Och det behöver man nog göra som bolagsägare, tänker jag. Tips till er utbildning då, att fundera på, ja, vad vill du egentligen med ditt liv?
Mm.
För jag tror att många av dem som har gjort den här resan att lyckas och tjäna pengar och sådär, eller jag kan tala för mig själv. Jag vet inte om jag hade tyckt det var så himla kul att bara vara ägare. Det bara, blir ju nästan bara en pengafråga då.
Du, Agneta, du har ju sett rätt mycket av det här att gå från ägare till ägarstyrt. Vi kallar ju den här podden ett igen, ibland skiter det sig.
Mm.
När har det skitit sig som du har sett?
Oj.
Kan du ge oss några exempel?
Ja, jag kan ge en massa exempel. Det bästa är väl att jag tar mig själv som exempel, eller?
Det tycker jag låter jättebra.
Ja. Nej, men till exempel när man inte har kunskap själv som vd, när man kliver in, vad ska man ställa för frågor överhuvudtaget? De bitarna är jättevanligt, att man misslyckas för att okunskapen saknas både hos ägaren men också hos den potentiella externa vdn. Och i mitt fall så fanns det ju varken ägardirektiv eller någonting på plats. Och jag kommer så väl ihåg att jag ställde frågan innan jag började. Men skulle ni inte kunna skriva ner bara 1, 2, 3 meningar vad mitt uppdrag kommer att vara? Mer än att skapa tillväxt då. Och då vet jag så väl att jag fick svaret att om du vill ha det här nedskrivet, då är du nog för mycket storbolagsperson för oss. Och då backade jag.
Mm. Vad tänker du när du hör det, Jakob?
Det lät som att du förväntade dig att få någonting nedskrivet, men den här kulturen som du har beskrivit, den bestod av humankapital, fanns ingen strukturkapital alls då. Mm. Så de tänkte, men hur svårt, som väldigt många gör, hur svårt ska det vara?
Mm.
Alltså vi har ju kört det här i 22 år liksom. Mm. Behöver inte ha några mål nedskrivna.
Mm. Nej.
Då kan det bli en tidig krock i det läget.
Men jag kommer så väl ihåg också när jag tog ett jobb efter det. Som inte var förvisso ett vd-jobb, men det var ett ganska komplicerat annat jobb. Och där var det lite oklart. För det var en fusion av 3 bolag och det var börsnotering och det var familjeföretag och så vidare. Och då vet jag istället till min blivande vd. Jag är jätteintresserad av den här rollen, men om jag ska ta det så vill jag att du sätter ner 2 till 3 meningar. Vad är det som jag ska fokusera på? Vad är mitt uppdrag som du förväntar dig utav mig? Och de 2-3 meningarna var så viktiga att jag hade nedskrivet under det första året. För det haglade med uppgifter från kors och tvärs och det var slitningar och så vidare. Men det blev en ledstjärna för mig att kunna prioritera och fatta beslut.
Har du några exempel när du har sett att det har skitit sig just i de här sammanhangen, Jakob?
Ja, det finns många. Men jag kan också bjuda på mig själv, kan man säga. För jag är ju entreprenör och företagare och ägare av ett bolag som jag har försökt lämna över många gånger, känns det som. Och i alla fall en gång på riktigt. Och då var väl misstaget att jag var både ordförande, jag hade jätteduktig vd och vice vd. De var väldigt, väldigt duktiga. Jag satt kvar som ordförande men också som medarbetare. Och det tror jag nu efterhand, jag vet inte. Det finns säkert någon annan version på det. Men jag tror att hade jag gjort om det igen så hade jag klivit av fullständigt. Jag hade inte suttit kvar på kontoret. Jag hade fortsatt som rådgivare men inte i den kontexten då. I mitt lilla bolag. Så jag tror det är jättesvårt att ägaren sitter kvar och är operativ fortfarande. Även om jag tog då ett steg ner kan man säga, men var kvar som någon slags senior person i verksamheten fortfarande. Och det blir det här, alla kom ändå och frågade liksom, hur ska man göra. Men går egentligen inte att jämföra med så mycket annat, för det är ett litet bolag vi pratar om. Det är vanligare att se de här svåra exemplen på bolagen som är 30-100 anställda som tar in en extern vd och kanske gör misstaget att man rekryterar en vd från ett, som du var inne på från början, från en stor verksamhet. Där vdn kommer in och är van vid att alla stödprocesser finns på plats. Och så kommer de till ett ställe där de själva får göra sin reseräkning eller kanske till och med ja, gå och hämta kaffet såklart, det får man göra. Men det finns inte stödstrukturer i de flesta små bolag som det finns på de stora. Eller funktioner för allt annat som man är van vid ska funka.
Det kommer inte rapporter varje månad från ekonomisidan.
Nej, du måste kunna Excel själv till exempel eller sån här sak. Så, men det coola är att det på något sätt så löser det sig småningom. Vi har ju ganska många kunder faktiskt som är tyska familjeföretag som har lyckats etablera sig i Sverige med något dotterföretag då. Det är liksom en familj i fjärde, femte generationen. Väldigt starkt. Och det är ju ingen diskussion om vem som bestämmer egentligen. Sen kan det vara 10 000 anställda, men det är ingen som gör någonting om inte familjen ger sitt godkännande. Mm. Så väldigt tydlig styrning i alla fall. Den operativa ledningen får sköta sig så länge de gör som familjen vill någonstans.
Ja, för det där är ju lite intressant tänker jag på. För vi var inne på det här med om du blir en flaskhals och så vidare. Men det finns ju just det som du ger exempel på här, Jakob, och det jag jagade efter lite tidigare här också. Att familjen styr och det är inte familjen, det är ju oftast en i familjen som styr. Der Vater, som man säger i Tyskland. Mm. Men det kan ju också vara rätt framgångsrikt ändå.
Absolut. Men de är ju inte troligtvis inne på för mycket operativa frågor. Men de är väldigt tydliga med vad riktningen är och vad som gäller. Om man tittar i börsnoterade företag i Sverige och det finns en om grundaren finns kvar, så ser man ju att de bolagen presterar i genomsnitt 3-5 gånger bättre än bolag där inte grundaren finns kvar. Så att det här tysta kunskapen som du nämnde, bra ord, jag snor det. Mm. Den är ju ovärderlig i många sammanhang och det går ju inte att skriva ner allting. För att dra en metafor från Janne Carlssons rivpyramiderna. Det finns inga policies eller regler i institutioner som kan lösa de tusentals incidenter som kan ske i ett kundmöte. Man måste förvisso ge frontlinjemandat, men det finns ju vissa grejer som en ägare någonstans också har i sig som man kan inte uttrycka det, man bara vet.
Så en stark ägare kan många gånger vara grunden till en fortsatt framgång?
Absolut. Absolut, för att när man ser att det kanske barkar åt skogen, då kan liksom en stark ägare gå in och peka ut.
Vi ska inte glömma av, vi människor är flockdjur. Vi vill följa, några av oss är kanske lite mer roade av att leda då, men vi vill inte vara ensamma. Så att vi vill höra samman på något sätt. Och då uppstår det en konstig sak i flocken. Om ledaren byts ut. Mm. Det måste man vara medveten om bara. Och hur ska den nya ledaren få förtroendet och respekten av flocken? Mm. Då, antingen har man liksom gjort någonting fantastiskt innan, så man har det kredot med sig. Ungefär som när Zlatan byter klubb. Man vet att han kommer göra mål oavsett var han är någonstans. Mm. Han har gjort det många gånger tidigare. Eller så får man snabbt liksom sätta sig in i hur ska jag göra mitt avtryck i den här kulturen. Och lyssna av flocken också. Se vilka är det som är viktiga att jag får med mig. Det är jätteviktigt. Djurens värld går inte riktigt jämfört med vår sapiens värld då. För företag är bara hittepå. Men vi ska ju tro på någonting. Det är en utmaning skulle jag vilja säga i alla mindre verksamheter där ägaren då, som när man går från ägarlett till ägarstyrt, när ägaren fortfarande är operativ på något sätt, kanske har kvar sitt kontor, fysiska kontor på arbetsplatsen, men arbetar med något annat, för då svävar anden över verksamheten. När ägaren då, som tror att man ägarstyr, inte stänger dörren till de här, nu kommer min lojala medarbetare som i 22 år har kunnat gå till mig och fråga om man kunde få en förskott på lönen. För de har varit van vid att få. Och det kan man ju inte få i den nya regimen, men då får man det ändå. För då har ägaren sagt att det är okej, då raseras ju allt jättesnabbt. Och jag tycker vi har inga svar. Vi har haft massa kloka inspelare tycker jag. Vi vet att vi går det är ett generationsskifte på gång. Där det har varit länge i industrin framförallt. Det är många 40-talister som fortfarande kämpar på. Men som behöver lämna över till barn som kanske inte alls är intresserade. För de är utbildade till något helt annat.
Influencers.
Precis. Ja, why not? Eller...
Poddare
till exempel.
Poddare, influencers. Ja, nej, men det är väl ganska ovanligt. Jag tycker det är jättefint när man ser familjer som lyckas få den här, att det går i arv ändå. Det tycker jag är fint, men det är inte så många som lyckas med det. Utan det vanliga är nog att barnen då kanske, du var inne på en bra grej, att det kanske är också i den här bolagsägarutbildningen, att man ska, det kanske ni redan gör, men att förbereda ägarna på diskussionen, att kolla om era barn överhuvudtaget har den förmåga som kommer behövas och vilja att jobba i ert bolag. Och om de inte har det, så kommer ni se det tidigt, förbereda dem då på det arv de eventuellt kan få, eller bestäm er om de överhuvudtaget ska ärva någonting. Och tala om det tidigt. Som Sting tror jag gjorde med sina barn. De ska inte få en spänn av hans förmögenhet. På tal om musik.
Ja, Sting leder oss till en avrundning av det här avsnittet, det här samtalet. Det är precis som du säger, Jakob. Vi har bollat upp en massa saker. Vi har reflekterat. Och du, Agneta, du sa ju att du fick med dig, var det 3 meningar som du kunde hålla dig i som ledare där. Jag tänkte att ni skulle få lämna 3 meningar, eller om det blir några fler meningar, men i alla fall lite saker som ni tycker att lyssnarna ska ta med sig av allt det här som vi har sagt här. Och jag tänker att jag börjar med det, Agneta. Vad skulle du vilja säga att de tar med sig, de här 3 meningarna, ut och vet att nu ska jag göra så här?
När man kommer in som extern vd.
Du kan få 3 meningar för den som är potentiellt extern vd, det vill säga den som kommer in, och så kan du ta 3 stycken punkter för den som äger ett företag som funderar på att ta in en extern vd. Så blir det 6 punkter, men det tror jag du klarar av.
Börja med ägaren då. Då skulle jag säga till ägaren att rekommendera att man skriver ner sin ägarvilja, det vill säga ett ägardirektiv, och att man gör det, låter det verkligen komma inifrån och inte gör det för snabbt. Jag skulle också rekommendera att man kartlägger sin egen företagskultur. Det är inte så lätt, för man är en del av den, så man kan behöva ta hjälp utifrån. Och att göra resan från ägare till ägarstyrt, att man är beredd på att det inte är gjort på en kafferast, utan det tar lite tid. Och att man kan behöva stöd på den processen också, att gå från ägare till ägarstyrt. Men att det är väldigt stor vinning när man gör det. Till en extern vd skulle jag vilja ge tips att också ta sig tid att verkligen sätta sig in i företagskulturen innan man börjar göra förändringar. Jag skulle också, innan man skriver på, rannsaka sig själv efter att ha ställt alla frågor. Är jag verkligen rätt person? Eller har jag bara blivit smickrad? Och sen skulle jag som 3 tips till den externa vdn verkligen försöka ta mig tid att lyssna in, vara ödmjuk och musikalisk för att lyckas få med sig medarbetarna.
Ödmjuk och musikalisk. Vi har varit inne på fotboll också. Jakob, du får en fri roll på mittfältet, som det brukar heta på fotbollsspråk. Det vill säga att du får botanisera hur du vill sammanfatta det här. Och då kan du både ta ur ett ägarperspektiv och ur ett potentiellt vd-perspektiv. Vad skulle du vilja säga att lyssnarna ska ta med sig?
Jag tror så här, att om man... När man hamnar i läget som ägare att man vill bli mindre operativ, så beror det på någonting. Att man är trött på något, man känner att man inte orkar utveckla det så bra som man tycker att bolaget förtjänar. Så fundera igenom frågan, varför vill jag gå från ägare till ägarstyrt? Och motsvarigt gäller då när man kommer in som extern eller ny, så ska man ställa frågan till ägaren, varför vill du göra detta? Eller vad av det du gör idag vill du inte göra och varför? Eller kan man säga så här, vad av det du gör idag vill du fortsätta göra? För det finns alltid någon som vill fortsätta göra någonting. Så komma överens om det där och dra de gränserna lite tydligt då. Så ingen av parterna blir förvånade. Om man kommer in, du sa ödmjuk. Om man kommer in som ny då, så ska man vara väldigt ödmjuk. För att ofta så finns det ju en anledning till att om det är ett bolag som har råd att ta in en extern och finns och går runt, så har de ju gjort massa bra saker genom åren. Att komma in med perspektivet som jag tror du sa här. Vad är det som funkar? Varför funkar det så bra? Och förstå det först innan man ger sig på det som uppenbarligen inte funkar. Så kanske man kommer fram till att ja, men det som inte funkar, funkar inte därför att det är så mycket annat som funkar. Och skulle vi ändra det så skulle det... Ja. Så se saker som är bra. Ta hjälp och lyssna in. Jag tror att om man är ägarfamilj så finns det andra ägarfamiljer som har gått igenom eller går igenom samma sak. Då kanske man med något slags nätverk kan nå dem och fråga dem hur har ni gjort och funderat. Det är så många dimensioner. Och det är himla skillnad på om man är 35 år och äger ett bolag som ska säljas till någon annan som har massa pengar. Eller om man är 58 och har barn och barnbarn som också har intressen i det. Så det är mycket som beror på kan man säga. Men det är väl klokt att ta lite hjälp, helt allmänt.
Ta hjälp, tycker jag också är en bra konklusion ur det här. Och att man inte själv är bäst på allt. Nu vet vi hur processen ska gå till från att gå från ägarligt lätt till ägarstyrt bolag. Även om jag har haft vissa problem med att skilja på det här. Och Jakob också tyckte att det var svårt. Jag hoppas att ni tycker att det är lättare nu. Och så har vi fått reda på lite grann när det kan skita sig och vad man kan göra då. Vill man veta mer så tycker jag att ni ska kontakta Jakob eller Agneta. För hjälp finns att få. Tack Agneta för att du ville dela med dig utav all din kunskap.
Tack så jättemycket.
Och Jakob, som vanligt, sylvassa kommentarer och goda tankar.
Tack.
Tack ska du ha och tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Riktigt bra HR ibland skiter sig. En podd för dig som behöver hantera medarbetare. Hej och på återhållande.